Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag vill också ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ju ett nyhetsbrev, så är du nyfiken på att få de bästa tipsen från mina gäster till din mailkorg, så gå in på carolinarbeli.com och signa upp. Ja, jag sitter här och har haft mina sista kunder för i år på Yogamana, och jag är så redo för jullov, även om det jag har kvar är att spela in ett nästa poddavsnitt som ska vara ett eget avsnitt där jag pratar om att skapa förändring. Det är i alla fall vad jag tror att jag ska prata om just nu. Men jag tänker att det är väl det man vill få tips om. Det är nyår och många av er tänker att ni ska ha de här nyårslöften och göra förändringar. Men jag kommer prata om att göra långsiktig förändring. Nyårslöften i all ära, men det är få som klarar att hålla dem helt enkelt. Så hur kan man skapa förändring på lång sikt kommer det handla om. Jag är inte så trött av att jag har jobbat mycket och podden och att jag håller på med min nya stresskurs som blir klar någon gång i januari, digital. Och att jag dessutom gör om min hemsida som håller på att bli jättefin. Och det ska bli så kul när den är ute. Det blir väl liksom mest roligt för mig själv. Nej, men ni vet, ett verktyg som är snyggt och fungerande. Det ska bli jättespännande att se när den är klar helt enkelt. Så jag har haft lite extra sådana pussel. Men det är inte det som gör att jag känner att jag behöver ha den här ledigheten. Vi ska åka upp till Åre och åka skidor och bara njuta och allt det här. Utan jag har ju haft mina släktingar och min bror är ju bara underbart att träffa och sådär. Men så har jag, som jag berättade om, att min pappa checkade in 17-21 skulle han bo hos oss. Men det är helt sjukt, för förra året när han gjorde det, då fick vi ju corona hela bunten och jag fick bo med honom i 2 veckors sträck. Och det låter kanske hårt, man ska ju vara vänlig mot sina äldre och så, det är jag. Men om ni nu bara tar den mest excentriska person ni kan hitta och sett också på att den personen har lite svårt att rätta sig till andra, så har ni min pappa. Och så att få hem honom i sitt hem, det är så här, ja, det är en annan sak. Jag har ju förut åkt och hälsat på honom och då blir det ju han som mer styr och ställer. Men när han är hemma hos en själv, jag blir helt trött. Men min son, han räddade mig. Han blev sjuk. Han har fått jättehög feber, så då insåg pappa att han kunde inte bo hemma hos oss utan har tagit in på hotell in i stan. Och ja, det blev ju en otrolig lättnad. Som ni förstår så lyssnar han inte på podden. Nej, det är svårt att förklara varför det är så jobbigt. Jo, men det är han, alltså, jo, en sak. Han pratar i telefon. Och det gör han ganska mycket, för han har en hel gård att ta hand om. Och han är inte som andra som har gått i pension, utan han är ju fortfarande hästkiropraktor. Och han är hästtränare. Och han har en gård och han hyr ut och han håller på. Alltså, han pratar då i telefon, men med högtalaren. För jag tror att det är så att han, funktionen att hålla den till örat så där så att ingen annan hör eller har hörsnäck och så, den kan ha gått sönder. Så han har den på högtalare och man får då höra både den han pratar med och den och det han säger. Ja, det är bara en grej av alla grejer. Jag tänkte bjuda på det. För jag menar, nu står ju ni alla inför att fira jul med släkt och vänner. Och det är som det är. Man kan inte göra mycket annat än att bara försöka acceptera. Det är så svårt, men också vara medveten om att snart är det över. Och försöka fokusera på det som är. Det kom verkligen till mig, för nu när han är hemma hos oss så fokuserar jag ju på honom istället för att fokusera på mina fantastiska barn. Det blir som att man släpper lite av vad som är viktigt. Nu ska jag fira jul med bara min lilla familj och min mamma som kommer, och det ska bli underbart. Jag hoppas bara att Lukas tar och blir frisk, så min mamma inte behöver stå typ som hon har gjort när det var corona. Fick hon stå utanför. Får hon väl ändå komma och se oss. Ja, det ställer till det. Det bara kändes som att jag visste att det var någon som skulle bli sjuk. Och nu gäller det ju typ att vi blir sjuka nu också, så att man kan åka upp och fira nyår i Åre. Ja, det. Man ska nog träffas på sommaren med sina äldre, i alla fall när man har så som jag har, att de kommer utomlands ifrån. Det är bättre att de kommer hälsa på sommaren när sjukdomarna inte florerar som det gör just nu. I det här avsnittet så kommer jag prata, eller handlar ju avsnittet om meditation. Och meditation är något som jag började med. Jag förespråkar ju det, och jag har ju pratat om det i podden, men för er som inte vet det så, jag har mediterat i 7 års tid. Det är inte så att jag varje dag alltid lyckas få till det, men nu mer än någonsin faktiskt så får jag det. Och meditationen, det är så märkligt för er som kanske inte har mediterat hur det kan vara så. Men meditationen är, som många kunder till mig säger, min krockkudde. Alltså det är som att man får ett hudlager, det låter inte så fräscht, men en distans till allt som händer. Distans till när, alltså tankarna, dina egna tankar, distans till andra människor. Jag upplever att man blir inte lika reaktiv, man blir inte lika galen som man kan bli när tankarna tar överhand. Och dessutom så känner jag att när jag mediterar så skapar det som är sant blir viktigt för mig, och det som är för ljuget och osant, det blir mindre viktigt. Därför skapar det en väg framåt för mig. En väg framåt som är mer sann. Där jag hittar vad jag vill i livet. Alltså jag är övertygad om att jag inte skulle kunna hitta det här med coachingen. Eller ja, podden hade jag börjat med innan jag började meditera. Men just det här med coachingen, vad jag ville, att jag vågade höra min egen röst. För det är det man gör när man mediterar. Man hör sin röst starkare. Man får en stund att höra det. När man är en person som har lätt för att lyssna till andra och följa med. Det är inget konstigt. Det är så det blir om vi inte stannar upp och lyssnar till vår egen röst. Och bara att jag mediterar 10 minuter per dag, och det låter ju väldigt lite jämfört med det vi ska prata om i podden, men ja, det är det som jag än så länge hinner med. Men jag ser fram emot att börja att kanske göra en halvtimme om dagen. För vad om 10 minuter har skapat så mycket för mig, undrar vad då en halvtimme skulle göra. Och det var faktiskt så att när jag inte visste vad jag ville i livet, när jag jobbade på reklambyrå eller jag hade slutat där och visste inte vad skulle göra, jag hade bara lyssnat till andra, då var det min coach som sa till mig att börja meditera. Så jag använde mig av något som heter Headspace och satte mig ner varje kväll och mediterade 10 minuter. Till slut växte min röst så stark vad jag ville göra. Att jag ville jobba med människor, och att det råkade bli då just coachingen som skulle passa. Så ja, vill du ge dig själv en riktigt bra julklapp så tycker jag mitt bästa tips är att börja meditera.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag har platser kvar nu i januari. Några av mina fantastiska kunder har blivit klara och du som lyssnar är varmt välkommen att signa upp om du är intresserad av att jobba med dig själv, hitta vad du vill i livet, bli bättre på att sätta gränser, jobba med stresshantering, minska prestationskrav och kunna prestera med lätthet, så är du varmt välkommen att signa upp på carolinorbilly.com. Och ja, man träffar mig först 30 minuter helt gratis för att se om jag passar. Så gör det, signa upp. Den bästa julklappen till er själva måste ju vara att åka med på mitt retreat till Deja. Den 24-27 maj. Och det i Deja är en plats som är svårt att beskriva, för den är så otroligt fantastisk. Och det är allt från bergen och till haven till dofterna till... Ja, det är någon magi där. Och dessutom bor vi i ett fantastiskt hus med kock som lagar jättegod mat och hälsosam mat, och så yogar vi och vi anpassar yogan efter vandringen och vi vandrar i de här fantastiska bergen. Så vill du följa med så gå in på carolinorbilly.com och lämna en intresseanmälan så hör jag av mig. Till det här avsnittet har jag intervjuat Babak Jampour. Han är lärare i matematik och filosofi. Och han intresserade mig för att jag har lyssnat till honom och hör att han är otroligt klok. Om nu klokskapen kommer från hans kunskap inom filosofi eller om det är även livet som har lärt honom. Men hur som helst så har han också erfarenhet av vipassana och meditation. Och det är jag så otroligt intresserad av. Och jag vill höra vad hans kunskap om det och vad han tycker om det. Och jag vill ju sprida kunskap om meditation. Lyssna till Babak Jampour. Hej och välkommen till prestationspodden, Babak.
Tack så mycket. Fint att vara här.
Ja, hur har din morgon varit?
Den har varit bra, balanserad till skillnad från gårdagens morgon.
Ja, vad härligt.
Morgonen. Så vår son, äldsta son, vaknade relativt skaplig tid.
Ja.
Och var medgörlig. Ja. Så vi är glada för det. Och jag kunde lämna honom på förskola och komma hit i tid.
Ja, vad härligt. Ja, vad skönt. Det är lite annat. Min har inte känts så balanserad.
Ja, okay. Ja.
Nej, det är ju så. Ibland vissa månader är ju inte som man vill.
Nej, precis. Nej.
Berätta, dina föräldrar, de kommer från Iran, eller
ja,
hur?
Ja, det stämmer.
Och du är uppväxt här.
Ja, ja. De kom hit. De landade väl drygt en månad innan jag föddes.
Mm.
Så de flydde från Iran till Sverige 1982 på hösten där. Kommer hit.
Vad flydde de då?
De flydde egentligen politisk förföljelse, ser man ja. Så. Ja, de egentligen inte, primära orsaken var inte Iran-Irak-kriget, trots att de bodde i Teheran och var liksom mitt i bombnedfall och sånt. Men det var på grund av politiska skäl som de var tvungna att fly. Hade de inte gjort det så tror jag inte att de hade varit kvar vid livet.
Herregud, vilken ja, det är helt, det går inte att förstå, och det går inte heller att förstå det som händer nu i Iran. Speciellt inte för oss svenskar som inte har fått vara med om någonting liknande.
Nej, det blir ju olika för, även för olika familjemedlemmar. Ta mig som, jag har själv inte flytt så att säga, men jag var i min mammas mage.
Ja.
Och jag har ju upplevt genom mitt liv att det där har satt, att det har väldigt mycket intryck på mig och påverkat mig på olika sätt. Och min syster som är 1,5 yngre, hon föddes här i Sverige. Det gjorde jag i och för sig också, men hon har liksom blivit tillverkad här också, om du förstår.
Mm.
Så för mig har dels Iran varit mer, jag har starkare band till Iran trots att jag aldrig varit där. Jag har inte ens besökt Iran. Och känslomässigt sen det här började hända i Iran nu senast i höstas, och så, då har det påverkat mig mer. Så hon har en teori, vilket jag delar med henne, att jag har en helt annan längtan till Iran på grund av allt jag har hört och känt i mammas mage. Då blir det de första 7 månaderna.
Ja.
Mm. Så till och med mellan mig och min syster så är det 2 olika. Att jag känner mer och är mer påverkad och mer engagerad, om man säger så, känslomässigt än vad hon är.
Tänk, ja.
Mm.
Men jag tror att det gör det. Eller det är som när kriget i Ukraina startade, så påverkade det mig, fast det gjorde alla. Men jag kände att, du vet, man känner en skillnad på känslorna när de kommer ifrån en plats som är väldigt, ja, men sann eller ja. Mm. Och min mamma är uppväxt i Finland. Okay. Så hon har ju varit med om samma sak. Eller det som skedde.
Det.
Ja, så då kändes det som att jag fick, alltså man känner en återupprepning.
Just
eller
det.
Så.
Ja, jag förstår. Ja,
inte längre alls, men i början där.
Ja.
Så jag fattar att det måste påverka dig. Det är ju helt sjukt det som händer nu.
Mm.
Och som är kvinnorna och... Ja.
Mm.
Har du släkt kvar?
Ja, visst. Jag har en del kusiner, en moster och så kusinbarn.
Hur mår de?
De mår bra. De håller sig hemma, så vitt jag vet. Eller så är de ute, men säger inte att de är ute och demonstrerar. Men de mår bra i alla fall.
Ja.
Däremot är de väl hoppfulla.
Mm.
Det är första gången iranier är hoppfulla och har hopp.
Nej.
På 43 år ungefär. Så jag själv trodde inte att den här dagen, och det känns som att när jag ser den här dagen, men då menar jag alltså den dagen då människor verkligen står upp emot förtrycket i Iran och vågar gå ut på gatorna och visa sitt missnöje på det här sättet som de gör dag efter dag. Och det kommer bli en förändring, känner jag.
Ja, du tror det?
Ja, visst.
Det är helt otroligt då. Ja. För att när man tittar på det som... Alltså, ja, vi har ingen aning vad som ska ske.
Nej. Men det är kanske också mitt hopp. Alltså att jag verkligen vill att det ska bli någorlunda fritt i Iran. Så att, så att man kan åka tillbaka och hälsa på och så.
Ja.
Men det är otroligt förtryckt där. Det är bland de mest förtryckta länderna, om man ser så, befolkningen i världen.
Ja, och har varit på så från olika håll under historiens lopp.
Ja, men precis.
Men vad kommer den här... Man undrar så vad det kommer utav den ondskan, eller vad man nu ska säga, hur man nu ska benämna det.
Mm. Ja... Ja, min teori är att den kommer från förvirring, sinnesförvirring. Och att man har en uppfattning att man på något sätt representerar någon andlig höghet, typ Gud på planeten. Men jag tror i grunden så bottnar Irans både lycka och olycka, en del av lyckan, men framförallt stor del av olyckan, är att Iran har så mycket naturresurser i form av gas, olja och mycket annat. Som gör Iran till ett otroligt litet land. Och som vi vet med historien, liksom har facit i historien, så har man mycket naturresurser, så lämnas man inte i fred. Varken av inhemska exploatörer eller utländska. Så Iran har liksom utsatts för båda under sin moderna historia i alla fall. Och nu har vi då inhemska exploatörer, ett prästerskap, människor, och inte bara prästerskap men även fundamentalister som tror att de gör rätt, och att de gör rätt i att verkligen suga ut Iran på alla dess tillgångar och inte återinvestera det i
landet
utan tar ut faktiskt pengarna till utländska banker till stor del. Så det är ett enormt grovt klassamhälle som nästan skulle kunna klassas vid... Nej, men det är ett enormt klassamhälle som i grunden ligger till... Jag tror att det är grunden till den stora misären i Iran. Att det inte finns någon balans i... Det finns ingen jämlik balans liksom i resurser.
Nej,
så att säga.
Otroligt. Men du tror att den här revolutionen med kvinnorna kommer spela över på annat också?
Det har redan gjort. Ja. Så det är dels en kvinnlig revolution, och man säger att det är det för att kvinnorna är ute på gatorna och tillsammans med männen, och man kräver rättigheter för kvinnor, men också liksom mänskliga rättigheter överlag. Så det handlar inte bara om slöjtfånget eller om att kvinnor ska samma, utan det är ett totalt missnöje mot den sittande makten.
Ja.
Man vill inte att den ska reformeras, som jag förstått. För det hör man på slagorden. Utan de ska bara... Vi vill ha något nytt. Vi vill inte ha den islamska republiken. Vi vill ha något annat.
Mm.
Så det är de väldigt tydliga med. Och allt vad den islamska republiken innebär, det är mycket. Men bland annat så är det ju just kvinnoförtryck.
Jo, alltså. Det är det som har väckt.
Ja.
Men ja. Vad känner din... Nu, vi har inte ens kommit in på vem du är. Vem är du, kan vi först?
Så, ja, men jag heter Babak Jampour. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Har bott här mer eller mindre hela mitt liv. Tycker om att jobba som lärare sedan 2007. Gymnasielärare.
Ja, vad viktigt.
Ja, känns jättebra. Jättefin arbetsplats jag är på också. Vad mer ska jag säga? Jag
vad har är två, det för ämnen?
Matte och filosofi är mina två ämnen.
Bra ämnen. Skulle
det känns...
passa min son.
Okej. Och har två barn. Två söner och en hustru. Och är väldigt nöjd faktiskt med livet överlag. Jag är väldigt glad, känner att jag är på en jättefin plats och har fina verktyg. Och ja, tycker jag älskar att hålla på med musik. Vid sidan om träning, musik, och när jag får tillfälle så sitter jag och mediterar och gör andningsövningar. och så. Så det är väl i korta ordalag jag.
Ja. Men då, jag tänkte, du fortsätter prata om din bakgrund eller
ja.
dina föräldrars bakgrund. Alltså det är bara så aktuellt, så det är svårt att ja. Ha dig här utan att prata om just det. Men hur känner din mamma i allt det här? När, alltså det måste som kvinna vara helt otroligt att det här sker, eller?
Jo, absolut. Men jag känner också att hon inte tillåter sig vara alltför hoppfull.
Nej.
Om man säger så. Men hon är otroligt glad för det som händer, samtidigt sorgsen för också det som
alla
händer.
Alla som dör.
Alla som dör, precis. Också är vi, och inte bara hon och jag, men väldigt många har ju är sorgsna eller ledsna och besvikna på makthavare, regeringar, politiker utanför Iran som inte stöttar protesterna och människorna och kvinnorna i Iran tillräckligt, som man upplever det. Så det finns sådana känslor också i henne.
Mm.
Av besvikelse. Och det blir så lätt att man blir lite cynisk av sig. Att man upplever att politiker och makthavare är mer intresserade av att få tillgång till Irans naturtillgångar och kanske bibehålla vissa affärsband istället för att kritisera den här regimen och sanktionera dem och så vidare.
Mm. Men eftersom det här är en podd om prestation och stress så tänkte jag höra, säg, ja men vad säger man, är du andra generationens invandrare?
Just
det. Att vara det, hur har det påverkat dig och din inställning till prestation?
Det är en bra fråga. För det finns, jag har ju liksom alltid fått höra att som andra generationens invandrare, eller första generationen, men hur som helst, som den du är i alla fall, med utländska föräldrar, så behöver du prestera mer. Eventuellt, du behöver också, du kan inte göra lika många misstag i andras ögon om man ser i ett klassrum som elev då. Som barn så fick jag ofta höra det, att om du liksom gör ett misstag så räknas det som att någon annan har gjort kanske
10
eller 5 eller så.
Ja.
Så se till så att du inte blir liksom utdömd eller dömd för dina negativa handlingar. Så det är något jag har försökt vara medveten om, men det är svårt som busigt barn. Jag gjorde massa olika misstag ändå. Men vad gäller prestation i alla fall, så var det faktiskt något som jag bar med mig i hela min skolgång. Dels tyckte jag väldigt mycket om skolan. Och att studera tyckte jag om. Det var någon ro jag fann i att sitta och läsa och sen skriva prov. Men jag vet också att det var kopplat till att få så kallade bra betyg, höga betyg, för att känna mig trygg. Och för att skapa någon trygghet för mina föräldrar. Framförallt min pappa då, som jag upplevde blev trygg av att okej, det går bra för vår son och då kommer det
gå bra,
det kommer gå bra för oss.
Och vad jag har lite mött på är känslan av att nu har vi tagit dig till det här landet.
Mm.
Här har du fått en, du har fått en helt, eller kanske inte att de säger så, men att känslan för andra generationens invandrare är att här är jag i Sverige, här finns alla möjligheter.
Mm.
Och nej, om jag bara går till mig själv, om jag hade den känslan så skulle jag känna, oho, vad ska jag göra av det här? Hur ska jag hantera det här? Och känner du igen dig i det?
Jo, absolut. Och det har jag hört också. Nu har du chansen. Vi hade inte de här chanserna som du har.
Ja.
Vi önskar att vi hade de här chanserna. Min mamma tog förvisso en del chanser som hon egentligen inte hade. Hon skapade dem själv. Men de erbjöd oss så mycket. Allt från att de satte mig på musikklass och min syster, alltså pianoklasser. Och det var inget jag valde själv, men det var något de valde åt mig. Och de ville det på grund av att de inte fick det som barn. De här klassiska, att man lever ut sina drömmar genom sina barn. Och jag är väldigt tacksam för det idag, men då var jag inte lika tacksam. Men som du säger, att jag fick höra det väldigt mycket och någonstans så så fanns det inget annat för mig. Min syster blev, hon gick faktiskt på skola precis bakom här på tyska skolan.
Mm.
Och jag blev inskriven där också, blev antagen. Och det var också av samma anledning, antar jag, att man ville, framförallt från min mammas håll, att hon ville att vi skulle gå på en av Sveriges då bästa så kallade skolor. Det var en privatskola på den tiden. Men jag gick inte där. Men min syster gick där ändå. Och det är också av prestationsskäl. Så liksom försäkra sig om att man har sin, att ens avkomma kommer klara sig. Mm. Där går man med liksom diplomatbarn och en del överklassbarn. Och hon hade en klasskamrat som var, vars mamma var kusin till kungen. En annan klasskamrat vars pappa var bästis med kungen. Ja. Typ så. Och då kände min mamma sig antagligen trygg i det. Men när jag gick igen, kollade, vad heter det? Kontrasten. Jag gick i kommunalskola i Husby. Så vi bodde i Husby, men syrran gick här i stan på Östermalm. Och
ja, tufft för henne.
Det var jättetufft faktiskt. Hon ville inte det. Någon av sina år. Hon gick där alla 13 år tror jag det. Men hon ville alltid sluta. Precis som jag ville sluta med piano så ville hon sluta gå där. Men
ja,
hon blev kvar. Och i slutändan så är hon väldigt glad för hon har väldigt goda vänner därifrån.
Mm.
För de gick ihop. Många av dem har känt varandra sedan de var 7 år. Och gick i samma klass från första klass till 13:e klass.
Ja, ja. Amen. Precis. Och du lär ju ut filosofi.
Just det.
Vad är det som intresserar dig?
Med filosofin så är det är egentligen hela mänsklighetens idéhistoria. Alltså hur vi människor, för jag är också intresserad av så mycket annat som har med historia och framförallt medvetandet att göra.
Mm.
Så mycket kan, det går ju tillbaka till hur medvetandet har utvecklats, vad medvetandet överhuvudtaget är, kopplat till frågor om vad verklighet är. Och sen när jag började studera så började jag faktiskt studera kunskapsteori och det blev också väldigt intressant för mig. Vad är egentligen kunskap? Hur konstrueras kunskap? Och sådana frågor. Det är många punkter i eller liksom rubriker inom filosofin som var av intresse också. Liksom så kallade problemet med den fria viljan drev mig dit. Så det var som att jag visste ju inte att jag skulle studera filosofi. Utan jag hade blivit antagen till lärarhögskolan med ett inriktning matematikdidaktik. Och så när jag skulle välja andra ämnen så blev det bara naturligt att jag måste välja det som jag tycker är som mest intressant. Och det jag verkligen kan väcka så många tankar som möjligt i klassrummet. Och jag upplever att filosofi är just det ämnet som är så stort. Så att det dels kan väcka mycket eller för en del elever och studenter så dämpar det för att det blir för stort för dem faktiskt. Det blir för stora frågor på väldigt kort tid så att tyvärr så blir de blir som musslor. De känner att att de inte vill investera den tiden. Men det är i alla fall det som drog mig och till i filosofin.
Har du haft perioder i livet då det har varit väldigt stressigt? Eller vad tog dig till det vi ska prata om idag? Nämligen meditation och vipassana.
Jo, absolut. Jag har haft perioder, dels när jag flyttade hemifrån. Eller när vi splittrades, vår så kallade familj. Vid 20-årsåldern så bodde jag i en lägenhet själv. Det var väldigt stressiga tider för mig. För jag visste inte vad jag skulle plugga. Jag hade slutat på KTH där jag hade pluggat innan. Det var tider. Och någonstans låg det kvar tills mer vuxen ålder. Det är 2016. Där jag upplevde enormt mycket stress. Och det har med kopplat till massa saker som hände i mitt privatliv. Som stressade upp mig. Och det ledde mig då till vipassana meditation. Egentligen så ledde det mig till att jag tog mig till Indien. tog tjänstledigt och tog mig till Indien för att jag trodde någonstans att det skulle jag skulle hitta svar där i liksom min ensamhet och i min yoga i min yoga som jag utövade. Så skulle jag gå en andra kurs i Reiki. Jag trodde Reiki också skulle vara en del i som skulle hjälpa mig. Men varken yogan eller Reiki egentligen tog mig så djupt som jag behövde. Så jag var fortsatt väldigt stressad och frustrerad under den tiden som jag var i Indien.
Utövade du Reiki som Reiki-healer då?
Ja, precis. Dels på mig själv. Eller främst på mig själv. Och så lite på andra. Men jag slutade... Nej, jag hade inte börjat i kurser såklart. För jag hade bara gått Reiki 1 innan jag gick tillbaka. Eller åkte tillbaka till min Reiki-lärare och ville gå Reiki 2. Gjorde det. Och så tyckte hon att jag skulle gå de sista 2 kurserna också. På plats. Och då tänkte jag, men det här är perfekt. Om jag blir liksom Reiki-mästare, då måste jag ha helt koll på mina egna energier och kunna balansera dem. Men så blev det inte.
För Reiki är ju en healingform. Ja,
men precis.
Där man med handpåläggning.
Ja, precis. Det kan vara handpåläggning. Man kan också göra på distans. Mm. Men i främsta hand så är det handpåläggning.
Ja. Men det nådde aldrig ditt liksom inre och kärnan av problemet.
Nej, absolut inte. Och det gör, jag tycker inte att det gör det än idag. Nej. Även om jag liksom går och jobbar med det på mig själv så upplever jag att den är mer på ytan, så att säga.
Ja, det är mer en massage. Eller?
Ja, men precis. Ja, lite
ja,
så.
Ja.
Massage, en varm strumpa eller socka typ. Eller precis. Typ som att dricka varm te ibland. Eller.
Ja.
Lite medicin. Det är lite som eventuellt kanske... Men det är också min Alvedon i Prem. Ja. Det är min värktablett. Jag använder inte dem så mycket, men jag rekar mig själv.
Mm.
Och 99 av 100 gånger så blir jag av med min smärta eller om jag täppt i näsan eller vad det kan vara. Så funkar det. Men jag gör ingenting åt själva orsaken.
Nej, inte det inre.
Nej.
Så... Och yoga kanske också då är, för det är ju något man måste göra hela tiden kontinuerligt. Så det är ju inte heller att det når den inre kärnan av den smärta man bär på, eller vad man ska säga.
Nej.
Men okej, hur kom du till meditation?
Jag upplevde att jag behövde det. Det var som ett kall jag hade haft i minst ett års tid. Och kände en enorm frustration under den här tiden. Jag minns jag hade en flickvän då som själv hade suttit vid passarna kurser och hon var den som först presenterade mig för vipassarna, alltså själva konceptet. Och hon tyckte att jag skulle lära mig meditera. Men jag hörde henne, men jag visste inte hur jag skulle gå tillväga, såklart. Just vipassarna, det var just där hörde jag det först och sen hörde jag det av en vän. Om vi passar ner, då var det så, just det, jag har ju hört det här. Är det den här 10 dagar i tystnad?
Mm.
Och så vidare. Och sen tredje gången gilt, det var när jag fick höra av min syster som skulle sitta en kurs här i Sverige.
Mm.
Och då bara slog det mig att, och för då förklarade hon ännu mer om vad det handlar om. Och då slog det mig att det här är något jag vill göra. För jag förstår att det är det här jag behöver. Och när jag kom till Indien då, så sökte jag faktiskt en kurs där i södra Indien. Blev antagen, men tackade nej på grund av att jag kände att jag inte ville sitta just där. Men det var väl, jag skulle säga på ett esoteriskt plan, att min själ eller mitt högre jag, om man nu får använda de orden på din podd, det var någonting inom mig som visste vart jag skulle komma. Jag visste vad vipassana var innan jag visste det, så att säga. Och när jag väl satt där mina första 10 dagar, då kändes det som att jag kom hem till en meditationsteknik, till ett space, till ett utrymme som jag kände igen sen tidigare. Så det var otroligt, det var en väldigt andlig upplevelse på det sättet för mig.
Coolt.
Ja, verkligen.
Men, och det är ödeshög, eller hur?
Då satt jag i Indien.
Indien, ja, då var det fortfarande Indien.
Ja, och sen har jag suttit nu 2 kurser i ödeshög.
Ja.
Mina 2 senaste.
Ja. Och Det är ju en vipassana, vad jag förstår. Det är en eller jag har gjort, inte några 10 dagar, men kroppsscanning.
Ja, men precis. Ja.
Man börjar med huvudet, går ner, axlarna. Ja. Och man släpper då fokus från sina tankar, eller vad är det som sker?
Ja, men precis. Man, i all meditation ska man försöka i alla fall släppa sina tankar.
Mm.
Men framförallt då inte döma sig själv eller bli frustrerad om man tänker.
Nej.
Utan bara få gå tillbaka till meditationstekniken, till övningen. Men framförallt så kan man ju se vipassana meditation till skillnad från viss annan meditation. Det finns ju många olika typer. Men vipassana är förutom att det är en klassisk meditationsteknik, så är det också en form av operation in i kroppen och sinnet. I vilken man, om man utövar det korrekt, så blir det som att man verkligen får komma in på djupet. På det absoluta djupet av vem man är. Och få uppleva allt från trauman, återuppleva trauman, smärta, kan till och med vara glädje, som är lagrade i liksom på cellnivå.
Gud, vad härligt.
Ja, det är väldigt intensivt, men otroligt frigörande och härligt såklart.
Ja, men jag tänker så här, vi säger att det är en utmattad, lite obalanserad, men man är kanske inte i balans, man kanske har någon diagnos, eller är det inte på något sätt farligt att sitta i 10 dagar? Får man sova? Alltså, ja. Hur mycket får man sova?
Man får sova mellan 9:30, så är man väl i sängen, till 4 på morgonen.
Mm.
Så det blir ändå 6,5 timme. Och sen sitter man och mediterar då 10 timmar om dagen. Och de här 10 timmarna blir ju en del av vilan. Mm. Absolut. Framförallt om man om man lyckas hålla sig icke-reaktiv. Alltså att man inte reagerar på sinnesförnimmelserna eller kommer dit, så blir det verkligen som att både sinnet och kroppen vilar. Då behöver man inte ens de här 6,5 timmarna.
Nej.
Det är många gånger som jag har vaknat efter 3 timmar och så ligger jag bara och mediterar i sängen på grund av att det inte behövs mer än 3-4 timmar.
Nej.
Mm. Men för någon som är utbränd eller som du nu nämnde, så skulle jag säga att det här är ändå det bästa, absolut. Det finns vissa som kanske, alltså jag är övertygad om att vipassana meditation är till för alla. Även för de som är, låt oss säga, har schizofreni som diagnos, eller är bipolära, eller har annan så kallad psykisk, vad kallar man det, funktionsvariation. Men de här centren har inte möjlighet att ta emot människor som kanske har en benägenhet att få psykoser eller är schizofrena.
Nej.
För om de får ett utfall eller får liksom gå in i en djup process, så finns det ingen som läkare eller psykolog eller psykiatriker där.
Nej.
Men i bästa fall så skulle man kunna ha sådana på ett center, eller ha en vipassana kurs för människor.
Just dem.
För just dem. Ja.
Ja, med kanske en liten variation.
Ja,
kanske
precis.
Sova 8 timmar. Alltså sådär. Eller göra en liten ändring.
En liten light-version.
Ja, precis.
Absolut. Ja.
Ja. Och gud, vad spännande. Men vad cool känsla, den där känslan som du hade. Att det här har jag gjort förut. Mm. Det här känner jag mig hemma i.
Mm.
Ja.
Ja, det var fantastiskt. Jag visste inte så att det var här var liksom så kallat Buddhas lära. Vilket jag fick lära mig på min första kurs. För man sitter då på kvällarna och lyssnar på föredrag. Och då berättar han att det här är liksom det Buddha lärde ut på sin tid. Den här meditationstekniken. Och bara det också. Att få ta del av det liksom i sin rena form som det beskrivs att det är. Och jag upplever verkligen att den är väldigt ren i sättet som den lärs ut. Och var också en aspekt i hur jag kände att jag kom hem. För jag har alltid känt en stark, väldigt stark samhörighet med Buddhas eller Siddharthas lära.
Ja,
på verkligen. Den teoretiska planet. Och nu fick jag praktisera det. Och förstå vad teorin egentligen syftar till i praktiken, så att säga, i mitt eget liv. Jag är otroligt tacksam. Jag minns att jag satt kunde sitta och bara fälla tårar på de här föredragen, för att jag kände att, just som du sa där, att jag kände att jag kommit hem till min teknik, det som passar mig.
Mm.
Och intressant att jag mer eller mindre fann det på första försöket.
Vad är det i buddhismen som du tycker är tilltalande förutom vipassana då?
I första hand så är det den enorma ödmjukhet och medmänsklighet och empati som jag finner där. Och det är väl det också som jag finner i, ska vi inte gå in i de här kanske religion och sånt, men jag ser ju det ur ett andligt perspektiv i Jesus till och med. Den här jättefina medmänskligheten och empatin för allt. Allt liksom i hela universum egentligen. Alla varelser, inte bara människor.
Mm.
Så den här icke-diskriminerande. Och sen har jag liksom läst lite historier om vilka liksom Buddha eller Siddhartha tog emot. Han tog emot liksom massmördare, tyranner, liksom kungar som hade varit tyranner under väldigt lång tid. Och var lika kärleksfull mot dem som han var mot helgon, om man säger.
Gud,
ja. Så för mig var det alltid ett frågetecken också att jag såg upp till en person som kan finna kärleken i sitt hjärta. Att kunna ta emot vem som helst. Och då förstod jag sen när jag satt kursen att han hade ju något som han ville erbjuda alla människor. Alltså dhamma som de kallar det, eller vipassana meditation i kombination med förståelsen för ens plats i naturen och hur vipassana meditation då kan fungera som en teknik i vilken vi renar våra sinnen. Så han hade en enorm present han ville ge till alla, och då förstår jag också att, och inte nog med det, han hade ju såklart, han besatt den här oändliga kärleken som jag såg upp till.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
När det gäller meditation, vad gör det med dig?
Det gör en massa olika saker. Dels så, om vi tar till det fysiska, så blir jag varm i kroppen. Till exempel vinterdagar, så kan, om jag sitter i en halvtimme så är jag varm därefter. Mina fötter och händer är varma. Jag blir av med stress. Jag behöver sitta minst en halvtimme då i och för sig. Men jag kan känna att jag är stressad. Mitt hjärta slår på ett orytmiskt, men på ett sätt som jag upplever inte harmoniskt.
Mm.
Då hjälper meditation. Jag får ett bättre minne. Jag kan komma ihåg saker och ting i meditationen.
Ja, det kommer ju upp. Men gud, jag har inte skrivit till den där kunden. Kan komma upp. Som, man har, som har legat begravt i ens minne. Mm. Ja.
Så det här, nu berättar jag egentligen vad som händer när jag sitter mina halvtimmen till timme. Om jag får tur så får jag sitta en timme i min vardag. Men generellt så är det en halvtimme. Och då är det mer att jag liksom skrapar på ytan på det sättet. Men när jag sitter längre perioder som jag brukar göra på kurser, då är det ju, ska jag förklara, det är som jag beskrev det innan, att det är verkligen som att jag går in i mitt vara, i vem jag är som person, min identitet och alla människor som har bidragit till mig och till att jag får vara här, och gå in i mina relationer, möta mig själv i relationerna, ibland och ganska ofta se att det kanske finns sår eller att det finns missförstånd någonstans, eller att det har funnits, så du kan gå in där och läka det. Men det är jättemycket det gör. Mycket läkning. Det är ju det egentligen som jag skulle säga är den främsta syftet för min egen del, att det läker på så många, på det djupaste planet, men också expanderar på det djupaste planet. Så mitt medvetande skulle jag uppleva är mer expansivt nu än vad det var när innan jag satte igång med vipassana meditation.
Gud, vad coolt. Ja, jag mediterar 10 minuter. Jag kör ju verkligen en light. Men jag blir lite inspirerad här. Jag kanske ska utvidga det till halvtimme.
Om du har möjlighet.
Ja. Ja, det har jag ju kanske några dagar i veckan, men inte alla. Det är svårt. Men det är åtminstone bra att checka in med sig själv 10 minuter. Jag tycker det kan hända saker även då.
Ja.
Men ja, jag ska gå vidare med det här. Ja.
Fick en jättebra, jag vet inte vad de heter. Heter de mem eller? Mem. En sån här bild som man blev skickad till på WhatsApp.
Ja.
Då var det en bild i alla fall på en buddhistisk munk. Och så var det en text över. Det stod så här: om du inte har 10 minuter tid för meditation om dagen, och sen texten under, så behöver du 1 timme meditation. Ja. Så då brukar jag tänka, om jag är för stressad eller känner att jag inte har tillräckligt för en halvtimme, då behöver jag egentligen mer än så.
Ja, verkligen. Mm. Ja, jag upplever ju att meditation, och många av mina kunder pratar kring det, att det blir som en krockkudde. Mm. Alltså man får ett lager mot världen.
Mm.
Man kommer liksom närmare sig själv, får ett skydd.
Ja, men precis. Jättefint.
Och det, ja, det funkar så bra på mig, och det är otroligt att man inte kommer längre med att man bokar upp sig så. Jag har ju ändå, jag är ju eget företag. Jag kan ju bestämma mina egna tider.
Mm.
Ja, men det här kommer bli en nyårslöfte.
Ja, vad fint.
Ja, jag är så otroligt övertygad om att det är det här vi ska hålla på med.
Ja.
Men jag har läst någonstans att vi passar tekniken. Det är typ som att den är till för att göra slut på mentala orenheter. Och på så sätt kommer man till lycka.
Just det. Ja.
Och då tänker jag, det du beskrev där, att du ser olika saker. Du ser kanske dig själv i hur du är i relation till andra. Mm. Man är ju inte alltid god.
Mm.
Alltså så man får syn på det.
Just det.
Och dessutom att du får syn på trauman då. Och det är de där mentala orenheterna. Ja, det är så fascinerande.
Ja, verkligen. Ja. Ta ett exempel på mental orenhet. Låt oss säga avundsjuka.
Ja.
Ja, och sen tänker man, utan att ge sig hän åt att verkligen göra ett djuparbete. Man kan väl antagligen göra det i andra sätt också. Mm. Men vi tar nu meditation, vipassana som teknik då. Jag tror att jag inte är avundsjuk. Och sen sitter jag på 4:e dagen, 5:e dagen, så helt plötsligt så får jag upp en scen eller känslor av avundsjuka kopplat till, låt oss säga, något som hände när jag var yngre. Och sen tror jag att den känslan egentligen är borta bara för att jag inte är kvar i den situationen. Men så har jag gått runt och burit på den känslan. Och jag tror att känslor har någon form av överlevnadsinstinkt, att jag kanske var avundsjuk som barn och idag så försöker jag kanske förtrycka min avundsjuka, men den dyker ju ändå upp. Och när den väl dyker upp, jag kanske är tillräckligt medveten om den, att jag säger till mig själv, nej, det är klart du inte ska vara avundsjuk på din bästa vän. Nej. För att han har, låt oss säga, kör en Lamborghini. Och sen försöker jag resonera med mig själv och tror att jag inte är avundsjuk. Men känslan uppstår.
Mm.
Och så vet jag inte hur ska jag få bort den här känslan. Till slut kan man vara frustrerad och bara, ja, varför blir jag avundsjuk, ja, varje gång, eller svartsjuk?
Ja, verkligen.
Och vad ska jag göra åt det? Ska jag söka hjälp? Och för mig var det så att jag verkligen sökte hjälp. Inte bara av avundsjukas skäl, utan mycket annat. Och då blir det så att av något, på något, inte magiskt, för jag tror att det någonstans jag har förstått det, men i början så var det magiskt för mig hur att bara observera känslorna och inte reagera på dem gav upphov till att de evaporerade på något sätt.
Försvann.
Att de försvann, ja.
Men gud vad härligt. Ja, jo, men för ja, det avundsjuka är ju inte en syn eller en känsla som man vill känna någonsin. Nej. Inte mot sin bästa vän eller...
Nej,
ja, fascinerande.
Mm.
Gud, undrar hur han, Buddha, kom på hur han kom till själv att det här skulle...
Mm.
Han måste ju ha hört av någon annan. Han kan väl inte bara ha gått och satt sig...
Som jag har förstått... av att ha liksom studerat en del. Det är att Buddha, han var ju liksom en prins ändå. Så han fick otroligt mycket kunskap. Han fick lära sig meditation från barnsben. Och de djupaste formerna, man kallar dem så här, olika nivåer av samadhi. Och han nådde ända upp till en 8:e eller 9:e till och med. Vilket de liksom... Den traditionen finns inte kvar i Indien eller i världen.
Nej.
I vilken man ens lär ut 8:e och 9:e formen av samadhi. Så han kunde liksom... Och sen dessutom så var de ju hinduer, som man kallade det. Så han var ju väldigt skolad i de här religiösa skrifterna. Bhagavad Gita, Rigveda, Upanishads och så vidare. Så någonstans... Och hade han väl antagligen, tänker jag... testat alla former av yoga, meditation som fanns. Och så säger de att han återupptäckte den här tekniken. Att det här var en teknik som hade funnits i Indien tidigare. Men att han förstod vad tekniken kunde leda en till. Och vilket det gjorde för honom. Så det var först när han började använda sig av tekniken som han når upplysning. Så svar på din fråga, inte för att jag besitter svaret, men bara för att återge det hur jag ser det, liksom ur min egen mitt perspektiv, är att han var en otroligt lärd människa redan från början, hade enormt mycket resurser. Så det var ju egentligen ingen liksom, jag tror ofta så glömmer man det, för jag tror berättelsen eller sagan om Siddhartha vill också säga det, eller det säger det till mig i alla fall, att för att kunna nå de här djupen så behöver vi ha resurser. Vi behöver vara mätta på det världsliga för det första. Vi kan inte bara bestämma oss för att vi ska bli upplysta men ändå ha en åtrå eller ett begär. Utan han hade liksom fått uppleva allt det där och kände att jag är trött på det.
Han hade fått, det har ju vi alla fått här i Sverige också.
Att vi är
inte alla, men vi är väl mätta på väldigt mycket. Vi borde vara mätta.
Vi borde vara mätta, men det är vi inte. Och det ser vi ju hur vi konsumerar.
Ja.
Och stressnivåerna som finns för att vi känner att vi måste uppfylla oss själva hela tiden, dag för dag.
Men det är ju för att vår omvärld säger att vi inte är mätta.
Nej.
Men egentligen, Buddha hade ju tyckt att han var mätt om han var en medelsvensson här i... i Sverige.
Det skulle jag tro ändå att han hade upplevt.
Ja.
För jag tror någonstans att hans själ, eller han pratade inte som själ, så för att kalla det som han kallar hans energier, var, eller hans medvetande snarare, var tillräckligt moget för att inse att det här är inte den rätta vägen för mig att gå.
Nej.
Oavsett om han hade bott i Sverige nu eller i Indien för 2500 år sedan.
Har du någon tips på någon bra bok eller om man vill läsa om ett buddhismen? Eller du kanske, du har inte förberett dig på det. Så att...
Nej, precis. Jag har ju läst en del, men jag vet inte riktigt.
Inte exakt, men det finns väl mycket.
Ja.
Men finns det något om vipassana som man kan läsa in sig på?
Eller? Det finns jättebra böcker om vipassana. Och jag har läst dem faktiskt på Vipassana-centret.
Aha.
Så jag vet inte
man
riktigt.
Man kan nog söka sig till det
jo,
också.
Jo, men det finns en jättebra bok om buddhism. Som jag skulle säga, den bästa som jag har läst. Den heter den finns bara på engelska. Mm. Och den heter What the Buddha Taught.
What Buddha Taught.
Och jag kan väl skicka ett sms så kan du få med det.
I länken.
I länken.
Ja, då kan vi göra det. Då lägger jag det i länken på det här avsnittet.
Mm.
Och sen, min sista fråga. Mm. Varför tror du att vi är så stressade här i Sverige? Vi bränner ut oss. Vi har allting.
Mm.
Vi har överflöd.
Mm.
De flesta. Det finns folk som inte har det i Sverige också. Nej. Men den stora massan.
Mm.
Men ändå så är vi inte lyckliga. Äter en miljon äter antidepressiva och otroligt många mattar ut sig.
Mm.
Är det någonting här i Sverige? Vad säger du?
Jag tror inte att det bara har med Sverige att göra såklart.
Nej.
Men jag ska besvara på din fråga för jag ser det såklart i Sverige. Men det är någonting som vi ser generellt runt om i världen. Runt om i städer framförallt. Så kallat i västerlandet. Men inte bara i väst utan vi kan ju hitta det även i Kina. I storstäderna i Indien. Och frågan egentligen för hur kommer det sig att medelklassen och uppåt som har det tillräckligt ändå känner att man måste jäkta och införskaffa mer och att man på något sätt vad man gör är att man offrar sitt eget liv, sin egen tid, sin egen sinnesro för att få en bättre bil eller nyare modell på bil och så vidare och så vidare och där tror jag att det ligger i liksom sinnets natur att när den inte är tränad när den inte är harmoniserad så blir det bara så det ligger i naturen
så
av saker och ting
bra. När den är reaktiv ja. Den har inte mediterat den har inte suttit där den nej, är exakt. Ute på gränsen och blir stimulerad av media och annat som säger köp
ja, men precis. Köp.
Och då säger ni som lyssnar Jag köper. Eller hur?
Ja, men exakt. Och det bottnar i att man inte heller... Precis, jag håller med i att sinnet är reaktivt. Den är hela tiden på gränsen. Den är inte på djupet.
Mm.
Och vi får inte lära oss, och vi har inte lärt oss vilka vi är. Vi har inte liksom bara blundat. Vi kanske gör det när vi ligger i shavasana i slutet på yogakursen. Och när vi sover. Men vem är jag egentligen? Och vad vill jag egentligen? Har jag någonsin lyssnat på vad jag vill? Eller gör jag saker och ting? Har jag liksom utbildat mig? Jobbar jag för mina föräldrars skull? För samhällets skull? Så jag tror det är brist på djup och insikt. Självinsikt. Kopplat till när vi inte har det. Så är det så lätt att vi går på alla de här reklamskyltarna.
Ja.
Och, som säger att du blir lyckligare om du liksom... Gör det här. Det här yttre.
Gör de här vita tänderna nu. Botoxen.
Precis.
Det är så enkelt för den. Alltså för de som ska sälja att sälja på.
Mm.
När vi är reaktiva.
Mm.
Det är så sorgligt.
Mm.
Och därför ska vi hålla ihop en viss nivå. För tänk om vi inte har råd med den här botoxen nästa månad. Hur kommer vi se ut då?
Just.
Alltså det kanske är så.
Åh,
oh, gud.
Mm.
Mm.
Men jag tror verkligen lösningen är självinsikt för alla människor.
Mm.
Så det är frågan som många ställer sig, och jag inklusive, hur kan man vara så ond? Någonstans ställde du den, var kommer ondskan ifrån?
Ja.
Jag kan inte se något annat svar i att de här människorna brister i självinsikt.
Mm.
Och vad menar med självinsikt? Alltså verkligen gå in på djupet och inse att det är egentligen vem man är. Och då blir man väldigt ödmjuk inför allt. Så Vipassana, förnämnade, jag tror det är, övertygad om att det är en teknik för alla. Och det är ett sätt för alla som verkligen ger sig hän åt tekniken. Att kunna bli av med det här reaktiva, i alla fall få lite mer bukt och på det reaktiva sinnet. och bli av med de här orenheterna som hat, ilska, avundsjuka, svartsjuka. Och per automatik blir man mer harmonisk. Och då behöver man inte lika mycket för att uppleva lycka och glädje.
Nej, men för oss då som inte kan åka på Vipassana, alltså kanske för att andra möjligheter, begränsningar. Vi kommer inte komma riktigt dit.
Nej.
Men det finns ju på nätet. Mm. Jag vet att jag har suttit och då har det varit någon kvinna som har lett en Vipassana meditation. Och det funkar ganska bra att sitta hemma och testa och öva och se om man blir sugen på det.
Ja,
ja.
Det finns jättemånga olika. Jag har lyssnat på en australiensk kille som har 10 minuter, 30 minuter och även en timme sittningar där han guidar.
Mm.
Så det finns väldigt många olika klipp på YouTube.
Ja.
På nätet.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tack snälla för att du kom hit och är jättehärligt att få höra om dig och om Vipassana. Ja, jättehärligt. Du inspirerar med din klokhet och jag fattar. Jag har nämligen en fråga här. Hur kommer det sig att du är så klok? För att jag har lyssnat till andra poddar där du varit med. Men jag förstår att det är filosofin, eller hur?
Ja.
Och meditationen, kanske livet som har format dig.
Det måste vara, det är livet. Ändå jag ger just, min omgivning har ju ändå skapat, liksom varit med och format mig. Så tack till mina föräldrar, tack till mina alla lärare och Sverige, 80-talet och tidigt 90-talet.
Och allt motstånd.
Och allt motstånd, ja.
Okej, tack snälla.
Tack själv.
Tack alla ni som lyssnar. Om du sprider podden. Jag blir superglad om du har tid att gå in och lämna en recension och ge podden 5 stjärnor om du tycker så. Eller kanske bara dela med dig till vänner som behöver. Men framförallt så vill jag ju önska dig god jul och vi hörs innan det nya året. Men god jul och njut av ledigheten.